Det är någonting egendomligt med att vara en människa. Det är någonting egendomligt att man blir född till en värld som man vet så lite om. Man föds till en värld som inte förklarar sig själv, men som kräver en förklaring på så många områden. Varifrån kommer den? Och varifrån kommer jag? Varför finns allt detta här? Och vart är det på väg? Det är ju människans eviga frågor som alltid följer oss. Var ska vi finna svaren på dem? Hur ska jag kunna svara? Ja, jag vet inte. Jag är född 1960. Det har hänt så oändligt mycket innan jag kom in i bilden. Hur ska jag kunna veta varifrån allting har kommit? Med stor sannolikhet så dör jag innan universum. Hur ska jag kunna veta vart allt är på väg? Det är ungefär som att gå på bio. Att vara människa är som att gå på bio och gå och se en deckare. Men komma 10 minuter för sent till filmen. Så man har missat själva mordet. Man vet inte vem som är mördad och vem som är mördaren. Och man är tvungen att lämna filmen en kvart innan den är slut. Man får aldrig se uppläsningen. Man får aldrig reda på vem som är mördaren. Den biten av filmen man ser, det är ett virvar av personer, av händelser, intriger som man inte kan förstå. Är det inte så för oss människor? Vi föds in i ett sammanhang där vi inte har början, vi ser inte slutet. Hur ska vi då kunna göra rättvisa åt det virvaret av händelser och sammanhang som vi plötsligt ställs inför? Humanismens trosbekännelse, den lyder: människan är alltings mått. Det är det som kallas för homo mensura-satsen. Människan ska utgå från sig själv och söka alla svar på de här frågorna utifrån sig själv. Man möter den satsen redan i det gamla Grekland hos Protagoras, som levde på 400-talet före Kristus. Det är han som har formulerat den här tanken. Men det är också en tanke som har slått igenom på bred front här i Västeuropa, framförallt sin upplysningen på 1700-talet. Människan ska vara sin egen auktoritet och ge svaren på alla frågor utifrån sig själv. Vad leder en sån utgångspunkt till om jag börjar i mig själv och ska svara på livets frågor? Protagoras insåg det själv när han sa: om varje sak finns det två varandra motsägande meningar. Det går inte att utifrån sig själv ge ett definitivt svar på det här livet. Det är också det som Alf Ahlberg formulerar på ett mycket tydligt sätt, tycker jag, i sin bok om humanismen, där han kritiserar humanismen på följande sätt. Gör man människan till alltings mått, synes man i själva verket förlora alla fasta måttstockar. Man hamnar i en relativism som, driven till sin spets, blir en bottenlös nihilism. Man hamnar i ett mörker där man inte kan säga någonting. Och visst är det vi ser i vår kultur. En resignation inför de här frågorna. Varifrån kommer vi? Vart är vi på väg? Vad är meningen med allt det som sker? En resignation som går tillbaka till att man utgår från sig själv och därmed har förlorat möjligheten att ge ett svar. Men det är just här i den här situationen som Bibeln kommer in. Det är just här som Bibeln är så intressant. Att det som människan inte utifrån sig själv kan veta, det har Gud gett henne. Han har gett henne svaren på vad som har varit början, vad som kommer att bli slutet. Vi får hela bilden utifrån den Gud som vet allting och som kan säga någonting sant utifrån sitt totala perspektiv. Kristendomen är på två viktiga områden icke-humanistisk. Alltså, den utgår inte från människan. På två stora viktiga områden. På kunskapens område: hur får vi svar på detta livet? Jo, Gud ger det till oss i skriften, i sin uppenbarelse. Och på frälsningens område: hur kommer vi i en rätt relation till Gud? Vad gör vi med vår skuld? Det är inte någonting som vi gör någonting av, utan det är någonting som Gud befriar oss ifrån. Det är detta som betonades vid reformationen. Skriften alena som grunden för kunskap, Kristus alena som grunden för frälsningen. Bibeln gör anspråk på att vara Guds information, där han ger oss sanningen om universum. Början och slutet på filmen som gör att vi kan förstå de sammanhang, de händelser vi står inför här i mitten. En viktig poäng här är att Bibeln är inte ett religiöst stämningsmedel, utan den ger faktisk information. Hur tragiskt är det inte att vi har gjort om Bibeln till en andaktsbok? Någonting som stimulerar vår religiösa känsla. Visst, vi ska läsa Bibeln för vår andakt, men vi behöver också läsa Bibeln för att få information om den faktiska verkligheten som vi står i. Vi behöver läsa Bibeln för att få förklaringar på universum, på människan, på ondskan, som vi har hört så tydligt om innan den här dagen. Så att Bibeln utgör lösningen på humanismens dilemma. Nå, de här anspråken som Bibeln har, att vara Guds information om universum. Vad ska vi göra av det? Går det att verifiera? Eller är det någonting som man antingen får tro blind på eller förkasta? Går det att verifiera? Det fantastiska med kristen tro är att det inte är en tro trots allt. Att det inte är en blind tro, utan det är en tro på grund av de goda skäl som faktiskt finns för dess sanning. Kristendomen är inte islam i betydelsen underkastelse, en blind underkastelse under ett trosystem som man inte kan förstå eller kan kontrollera. Nej, det är någonting helt annat. Det fantastiska är att Bibeln går att verifiera. Dess sanningsanspråk går att pröva till en viss del. Som jag förstår det så öppnar sig Bibeln för prövning på åtminstone tre viktiga områden. Det gäller den yttre skapade verkligheten som alla människor delar. Vad utgör en rimlig förklaring till de fakta vi står inför? Vad är den bästa tillgängliga förklaringen på universum och på människan? Det är ett stort viktigt område som vi har talat mycket om på den här konferensen. Ett annat område där Bibeln öppnar sig för prövning är historien. Bibeln är förankrad i historiska händelser. Den kristna tron går tillbaka till faktiska skeenden i mänsklighetens historia, som delvis är åtkomliga för oss, som vi därför till en viss del kan verifiera eller falsifiera. Ett tredje område där Bibeln öppnar sig för prövning är mitt eget liv. Att Gud handlar med mig. En mer subjektiv, personlig verifiering av att Gud är den levande guden som finns idag. Det är det som Jesus lovar i Johannes 7:17, att den som gör min vilja, han ska se om detta är från Gud eller om jag talar om mig själv. Så här har vi tre viktiga stora områden där vi kan undersöka de anspråk som Bibeln gör på sin egen sanning. Det som resten av den här kvällen kommer att handla om, det är det andra området, nämligen historien. Vi har talat mycket om det första, verkligheten, hur man kan jämföra vad Bibeln säger med verkligheten med alla andra tillgängliga åskådningar, religioner, trosystem. Och nu ska vi då fortsätta med historien. Bibeln som förankrad i historiska händelser. Enligt kristen tro så har Gud uppenbarat sig, visat vem han är i naturen, i skapelsen, men också i historien, genom att ha handlat med människor, med folk. Historien är uppenbarelsens plats, är det område där Gud har visat vem han verkligen är. I 5 Moseboks 4 kapitel så kan vi läsa om hur Mose kan säga till Israels folk: ni var själva med vid berget Sinai berg, när Gud gav lagen. Ni var själva med vid berget. Ni hörde själva Gud tala. Ni hörde själva rösten. Mose kan peka på ett historiskt faktum som hela folket hade varit med och varit vittnen till. Och som man påminner dem om. Ni hörde själva rösten. Det har hänt någonting i historien. Ta därför konsekvenserna av det nu. Vi kan se hur Lukas börjar presentera evangeliet. För att se hur förankrat detta är i historien. Och det är kanske ganska sällan som vi börjar presentera evangeliet på det här sättet. Lukas 3, vers 1-3. Under 15:e året av kejsar Tiberius regering, när Pontius Pilatus var ståthållare i Judén, Herodes tetrark i Galileen, hans bror Filippus i Iturén och Trakonitis och Lysanias i Abilene, och när Hannas och Kajafas var överste präster, då kom Guds ord till Zakarias son Johannes i öknen, och han begav sig till trakten kring Jordan. Det bibliska budskapet är förankrat i historien, när de och de var kungar och ståthållare och regenter. Det är förankrat i geografin, det handlar om de och de och de platserna. Det är en stenhård förankring ner i vår historiska verklighet. Om man tittar i Bibeln och försöker placera in Bibeln i tid och rum, så slås man av vilket enormt stort område det rör sig om. Jag har försökt skissera upp Bibeln i tiden. Hur lång tid är det som Gud har handlat på ett speciellt sätt i vår historia? Ja, egentligen ända från skapelsen, men det är ganska svårt att datera. Så låt oss ta patriarktiden från Abraham, som vi med stor säkerhet kan datera till runt 2000 före Kristus. Det innebär att Gud har handlat i vår historia från Abraham, minst från Abraham, fram till Jesus och de första kristna. Mer än 2000 år har Gud handlat och visat vem han är. Det handlar inte om enstaka händelser, utan gång på gång i historien har Gud gripit in. Vi har många vittnesbörd om vem han är. Om vi ser i rummet, så handlar det inte om att Gud sägs ha gjort någonting på en plats. Det är en stor geografisk yta som Bibeln omspänner. I norr så handlar det om Turkiet. Åtminstone, det kanske är ännu större, det är vad jag har hittat det här. Turkiet, första Mosebok 8, Ararat, norrut. Västerut, Spanien. Österut, Indien. Och söderut, ner i Etiopien i Afrika. Det är ett gigantiskt geografiskt område. Så vi kan se att Bibeln har en oerhört stark historisk förankring. Gud har gett oss mängder med punkter där vi kan undersöka och kontrollera. Är hans ord trovärdigt? Stämmer detta med vad vi kan veta om alla dessa tider, alla dessa platser och orter? Är det trovärdigt? Gud har på ett sätt tagit en stor risk. Han har gett oss många punkter att kontrollera för att kunna se. Ligger det någonting i detta? Är det trovärdigt? Det är också viktigt och intressant att se att Bibelns historiska förankring är unik bland alla religioner och alla livsåskådningar. Det finns ingen annan livsåskådning som har denna historiska förankring. De olika afrikanska religionerna är mytiska. De är lyfta över det historiska planet. Det handlar inte om händelser på denna jorden, i denna tiden, utan det är på mytens plan. De indiska religionerna är ointresserade av historien. Det handlar inte heller om historiska händelser. Det är myter, det är poesi och böner och så vidare i deras heliga skrifter. Men det handlar inte om historiska händelser. Och faktiskt inte heller Koranen är förankrad i historien på detta sättet. Om man läser Koranen så är det till övervägande del predikningar, påstående. Gud är son och son, gör så och så. Det och det kommer att hända. Men det beskriver inte faktiska historiska händelser. Så här har vi en unik punkt. Bibeln, den kristna tron, är inte bara ett teoretiskt system som verkligen ger en intellektuell förklaring på den här verkligheten. Det är också förankrat i historiska händelser, med sin höjdpunkt i det som händer med människan Jesus av Nazaret, Guds son. Det finns alltså möjlighet att verifiera. Då inställer sig frågan, hur utfaller en sån prövning? Om vi nu prövar detta området där Bibeln öppnar sig för oss, vad finner man då? Är Bibeln trovärdig? Är det inte så att om man verkligen är seriös och prövar Bibeln här, så finner man att Bibeln är full av fel och motsägelser? Är det inte så att det finns en mängd myter i Bibeln? Är det inte egentligen så att det bibliska materialet är inlånat från de omgivande kulturerna när det gäller skapelseberättelserna och flodberättelserna? Är det inte så egentligen att många av de här underberättelserna, Det är senare hopdiktningar av författarna. Så det har inte hänt så mycket under kring Jesus. Visst är det väl gjort av författarna långt efteråt. Den här typen av påstående och frågor tror jag vi känner igen. Som alla går ut på att en seriös prövning av Bibelns historiska sida visar att den är inte fullt trovärdig. Var kommer alla sådana åsikter ifrån? Hur kommer det sig att det är så mycket sådana åsikter i svang? Jag ska börja med att ta upp det. Det går tillbaka till bibelkritiken som jag ska säga någonting om här. Bibelkritiken. Som på så många andra områden så var upplysningen ett paradigmskifte för teologin. Också för teologin. Innan upplysningen, före 1700-talet, så hade man här i kyrkan och i kulturen överlag tagit Bibeln som Guds ord. Och man hade inte ifrågasatt det. Man hade studerat det och försökt systematisera Bibelns ord i olika läror. Efter upplysningen så hade man en helt annan inställning. Att Bibeln inte var Guds ord, utan att det var människors ord som skulle studeras kritiskt. Nå, varför händer denna? Varför ändrar man helt inställning vid upplysning? Vad är det som sker att man byter? Plötsligt säger att det är inte Guds ord som man kan systematisera upp och se vad det är det säger. Utan det här är människors ord som man inte behöver ta på så stort allvar. Vad är egentligen bibelkritikens orsak? Två mycket viktiga punkter. Bibelkritikens orsak, det är inga nya fakta, utan en ny filosofi. Men det hade inte dykt upp några nya fakta på 1700-talet som gjorde att man började få en kritisk inställning till Bibeln. Det som dök upp var en ny filosofi. En naturalistisk filosofi som sa att Gud inte finns, eller möjligtvis en deistisk variant, att om Gud finns bryter han inte in i de normala orsakskedjorna. Han lämnar världen åt sig själv. Universum är ett slutet system av orsak och verkan. Där det något övernaturligt inte kan hända. Det var den viktigaste förändringen. Gud stängdes ute från universum. Därmed så måste man börja tolka Bibeln på ett nytt sätt. Inte för att det fanns fakta som tvingade en att göra det. Utan för att man hade en filosofi som tvingade en att göra det. En annan filosofi som ofta kröp in i teologin var evolutionismen. Och här innebar evolutionismen att religionen hade utvecklats från det som var mycket primitivt till det som var sofistikerat. Och därför så började man sortera om i det som Bibeln säger. Så hittade man en tanke som man tyckte var väldigt avancerad. Hur man nu avgjorde det. Och då så måste den vara av ett mycket sent datum. Så hittade man någonting som man tyckte var primitivt, som man nu avgjorde det. Då måste det vara väldigt gammalt. Man styrdes av de filosofier man utgick ifrån. Den andra orsaken, det var att det var inga nya fakta. Men det var en stor avsaknad av fakta. Vad menar jag? Jo, arkeologi och de främre orientaliska vetenskaperna. Alltså egyptologi, assyriologi. De hade inte kommit igång. Man visste väldigt lite om folken runt omkring Israel. Arkeologi och de främre orientaliska vetenskapsgrenarna, de växer fram först under 1800-talet och har kommit igång ordentligt först nu under 1900-talet. Alltså visste man oerhört lite. Och det ledde till att man kunde påstå nästan vad som helst. Ju mindre man vet, ju friare är man att påstå vad som helst, eller hur? Därför kunde man säga att Bibeln har fel där. Därför att man hade inget material så att man kunde kolla upp det. Och det utnyttjade man flitigt. Det är det som kallas för argument och tystnaden. Jag har längst ner här ritat en liten skiss. Jag vet inte om ni ser den. Det är en av de ledande egyptologerna i världen som heter Kenneth Kitchen. Som har visat på detta. Hur det finns två helt olika forskningstraditioner när det gäller gamla testamentet jämfört med kunskapen och vetenskapen om de främre orientaliska länderna. När det gäller Gamla testamentet och hela Bibeln så började den forskningstraditionen på 1700-talet innan man hade så mycket fakta om den tiden. Den började när man var väldigt filosofiskt påverkad av naturalismen och evolutionismen, som jag har sagt. Och det ledde till att den här forskningsgrenen blev väldigt spekulativ. Och det är någonting som har följt teologin från 1700-talet och levt kvar och fortfarande i ganska hög utsträckning finns vid våra universitet till exempel. En mycket spekulativ inriktning som gärna lyfter sig från det faktiska planet av vad vet vi. Detta ska då jämföras med vetenskaperna om det gamla Egypten, det gamla Assyrien, det gamla Babylonien och så vidare. De startade under 1800-talet och fick en helt annan inriktning, nämligen en inriktning på fakta, på arkeologi, på vad vi faktiskt kan veta. Och inte alls en så spekulativ inriktning. Tyvärr har dessa vetenskapsgrenar fortsatt parallellt utan så mycket kontakt med varandra. De flesta teologer nonchalerar vad vi numera vet från de här främre orientaliska vetenskapsgrenarna. Och det är ett tragiskt faktum. Om man närmare ska definiera bibelkritikens filosofiska förutsättningar, vad är det som de bibelkritiska teologerna utgår från och har utgått från sedan 1700-talet och framåt? Så får man säga någonting kort om det som kallas historisk kritisk metod. Det är den gängse metoden, den allmänt accepterade metoden att studera Bibeln. Och som det sättet som man här i Sverige studerar Bibeln vid universiteten. Jag har skrivit upp tre exempel på människor som har formulerat historisk kritisk metod. Och det är människor som själv företräder den. Så att det är deras egna formuleringar av vad det är de står för. Det första är från 1800-talet. Strauss, som skrev en berömd bok som heter Jesu liv, har sagt på följande sätt. Allting är sammanlänkat i en oavbruten kedja av orsak och verkan. Detta är en övertygelse som i den moderna världen är så självklar att tron på en övernaturlig uppenbarelse eller en direkt verksam gudomlighet måste ses som ett utslag av bedrägeri eller okunnighet. Allt måste vara naturliga orsaker. Det finns ingenting annat. Och skulle det finnas, så att säga, så måste man ändå förklara in det i det här schemat. Nästa person heter Ernst Troeltsch och är en mycket framstående tysk teolog som är den som har givit den allmänt accepterade definitionen av historisk kritisk metod. Det är den som man fortfarande refererar till när man talar om historisk kritisk metod. Han gör det i en berömd uppsats som just handlar om teologins metodfråga. Och han formulerar historisk kritisk metod i tre principer. För det första kritikens princip, som innebär att allt måste underkastas kritik. Inget får tas som självklart. Allt måste kritiseras. Ingen tradition får stå oskyddad. Det andra, och det är det väsentliga, det är analogins princip. Med det menar han att det måste finnas en analogi i nuet för att någonting ska kunna hänt tidigare. Bara det som vi ser en analogi till här kan ha hänt tidigare. Så, är det någon som uppstår från de döda? Låt oss se oss omkring. Nej, alla döda fortsätter att vara döda. Alltså kan en död person inte ha uppstått. Kan man gå på vattnet? Nej, ingen människa går på vattnet. Alltså kan en person aldrig någonsin i historien ha gått på vattnet. Det är analogins princip. Om något ej sker nu kan det inte ha skett tidigare. Den tredje principen, korrelationens princip, den ligger redan inbyggd i analogins princip, så det är bara ett förtydligande. Alla händelser hänger samman i en obruten kedja av orsak och verkan. Alltså det kan aldrig komma in en ny faktor. De naturliga orsakskedjorna kan aldrig brytas. Gud har med andra ord aldrig gjort någonting. Och det är klart, om man börjar studera Bibeln och har låst sig vid att så här är det, då är det klart att man får problem. Men det beror ju på ens filosofi och inte på några fakta. Det sista exemplet är från vår tid. Samuel Nyström i en bok som heter Gamla testamentet och förkunnelsen formulerar exakt samma sak så att vi har det verkligen med oss i vår tid också. Den historiskt kritiska forskningen är förutsättningslös. Det är ett märkligt påstående, men den historiskt kritiska forskningen är förutsättningslös och nalkas Gamla testamentet som den nalkas övrig mänsklig litteratur. Allt där beskrivs som ett mänskligt betingat kraftspel som helt kan förklaras med inomvärldsliga faktorer. Historisk kritisk metod innebär alltså att Gud utestängs från universum. Han kan inte ha gjort någonting. Han kan inte ha handlat. Universum blir ett slutet system av orsak och verkan. Det får ju enorma konsekvenser för hur man förstår Bibeln. Det innebär att uppenbarelse, att Gud skulle ha sagt någonting, är uteslutet a priori från början. Man kan inte ens överväga möjligheten. Det innebär att Gud kan inte ha uppenbarat sanningen om skapelsen till exempel. Utan den måste vara ett lån från de omgivande kulturerna. Därför att det är så mänsklig litteratur uppstår. Man får impulser från olika håll. Och så är det någon kreativ människa som smälter samman det och ger ett eget uttryck för det. Därför måste det vara lånat. Oavsett om det finns fakta för det eller inte. Det gäller profetier. Det kan inte finnas några profetier. Vem kan veta vad som händer om 200 år? Alltså måste det vara skrivet efter det har hänt. Det kan inte ha skett några under. Det måste vara konstruerat efteråt. Uppdiktat. Det måste vara en myt. Och så vidare. Lägg ni märke till en förrädisk sak. Historisk kritisk metod behöver inte innebära att man förnekar Guds existens. Och det här gör det hela mer komplicerat. Många som arbetar historiskt kritiskt bland teologer, de förnekar inte Guds existens. De är inte ateister. I så fall vore det mycket lättare att, så att säga, identifiera det, att få gränslinjerna klara. Nej, man behöver inte förneka att Gud finns. Det enda man behöver göra det är att om Gud finns så måste han alltid kanalisera sitt handlande i inomvärldsliga orsakskedjor. Han får inte bryta ett naturligt förlopp. I så fall bara arbeta genom det. Med det. Och om vi spetsar till det så om Gud finns så måste han alltid handla som om han inte fanns. Det speciella med historisk kritisk metod, det är inte att man är intresserad av historia. Därför att det är alla som tar sin bibel på allvar. Då måste man vara intresserad av ett historiskt studium. Det är inte heller det att man är för ett kritiskt tänkande. Det borde vi som kristna vara de som kämpar mest för, ett kritiskt tänkande. Så att inte någon av de två sakerna är karaktäristiskt. Utan det som är karaktäristiskt är att man har vissa bestämda filosofiska förutsättningar som redan har avgjort slutresultatet. Det är så när man jobbar med en dator, beroende på det datorprogram man har, så kommer resultatet att påverkas. Man jobbar sedan inom en viss ram och man kan aldrig komma utanför den. Och så är det med historisk kritisk metod. Den tes som jag har här det är att de påstådda fel, dessa resonemang om att Bibeln är hoplånat från andra religioner och andra kulturer, att det är myter och så vidare. Min tes är att det beror på de filosofiska förutsättningarna, inte på några fakta. Ska visa några exempel på hur historiskt kritiska forskare, vad de har sagt om Bibeln och vad fakta sen har visat. Fem exempel på ogrundad skepticism som var väldigt vanlig på under 1800-talet. Och det är exempel här som jag har tagit upp. Det är några fler än i konferensmappen. Det första är Jesaja 20:1. Ett ställe som talar om Sargon. Kung Sargon. Och den här versen tyckte man var oerhört problematisk. Det var tre saker som var fel i denna versen. För det första var det kung Sargon av Assyrien. Han var inte känd från någon annan källa. Alltså har han inte funnits, sa man. Eftersom han inte är känd från någon annan källa kan han inte ha funnits. Sargons existens betvivlades. För det andra, det har aldrig varit något slag vid Asdod, som den här bibelversen säger, att han krigade och intog Asdod. Det har inte varit något slag. För det tredje, det talas om en tartan. Det är något obegripligt ord. Så att Jesaja måste ha missförstått något här. Det intressanta är att i Khorsabad på 1840-talet så grävde man ut Sargons eget palats. Idag vet vi massor om Sargon. Vi kan beskriva delar av hans liv. Ingen förnekar att Sargon har funnits. Man har grävt ut Astod. Och där har Sargon själv gjort inristningar där han talar om hur han intar Astod. Tartan var kungens närmaste man i Assyrien och motsvarar ungefär överbefälhavare. Man hade argumenterat utifrån tystnaden. Fakta, när det kom fram, visade någonting annat. Daniel 5 är ett annat exempel. I Daniels bok kapitel 5 så har vi den dramatiska natten när Belsassar dör. När Gud skriver hans dom med hjälp av en hand på väggen. Belsassar var inte känd från någon annan text än Bibelns text fram till 1800-talet. Fram till slutet av 1800-talet. Därför sa man, Belsassar har inte funnits. Det var dessutom svårt att få in honom i kungalängderna. Man visste vem som var den sista kungen i Babylon. Och det var inte Belsassar som Bibeln påstod, utan det var Nabonidus. Så att det skulle kunna finnas en kung som heter Belsassar i Babylon vid den tiden, det var uteslutet. Från 1860 och framåt så har man hittat massor med kilskriftstexter om Belsassar. Idag vet vi mycket om hans liv. Vi vet också att han var son till den här Nabonidus. Och att de två var samregenter. Därför att Nabonidus trivdes inte i Babylon. De dyrkade fel gudar där enligt honom. Så att Nabonidus flyttade till Tema, en annan stad, och dyrkade sin gud där. Och i samband med att han flyttade så installerade han Belsassar som samregent. Utifrån detta så är det en intressant detalj i texten också som faller på sin plats. När Daniel kommer dit för att tyda den här texten så säger Belsassar: den som kan tyda denna text ska bli den tredje herren i riket. Det kan man ju fundera på. Varför säger Belsassar den tredje? Om det nu var en sån viktig sak, varför skulle man inte bli näst efter kungen? Ja, Nabonidus var den första. Hans son Belsassar var samregent och var nummer två i riket. Det högsta man kunde bli, det var att bli den tredje herren i riket. Och det var det som Belsassar erbjöd Daniel. Man argumenterade utifrån tystnaden. Idag så har vi fakta som gör att vi kan bedöma det Bibeln säger. Johannes 5 är ett tredje exempel. Dammen vid Betesda. Man hade gjort vissa utgrävningar i Jerusalem och man hade inte hittat någon damm vid Betesda. Man hade inte hittat de här pelargångarna som det talas om. Utgrävningar som man gjorde i Jerusalem 1888 visade, eller då hittade man just dammen vid Betesda. Och man hittade de fem pelargångarna. Och idag så kan man åka till Jerusalem för att se dem. Ytterligare ett exempel skulle kunna vara hetiternas existens. På ungefär 50 ställen i Bibeln så nämns ett folk som heter hetiterna. De var fram till 1900-talets början inte kända från några andra källor. Alltså hade de aldrig funnits, enligt de flesta teologerna. 1906 i Turkiet så hittade man ett gigantiskt bibliotek på hetitiska. Över 10 000 kilskriftstavlor. Idag kan man tala hetitiska, vi vet deras språk. Ett sista exempel, Apostlagärningarna 16. Ett ord, det grekiska ordet meris, som betyder distrikt. Lukas användning av det ordet på det här stället ifrågasattes. Man sa att Lukas använder detta ordet på ett felaktigt sätt. Man kan inte använda det här ordet om den typen av geografisk avgränsning som det här rör sig om. Papyrus som man har hittat från Egypten visar att man i just det området i Makedonien använde detta ordet, meris, för att göra en sån här geografisk indelning. Det var några exempel, och man kunde ha tagit många, många fler exempel på samma sak. Där man har varit kritisk mot Bibeln, inte utifrån fakta utan utifrån en ateistisk filosofi eller utifrån avsaknaden av fakta. Även om vi inte alla är bibelforskare och inte jag heller för den delen i någon professionell mening, så kan det vara intressant, tycker jag, att ställa upp några principer för en sund, ett sunt studium av Bibeln. Och det första som jag tycker man behöver lyfta fram, det är att det ska finnas en filosofisk ärlighet och öppenhet. Alltså att man ska säga vad man har för filosofi i utgångspunkten. Man ska våga definiera sin filosofi. Är det möjligt att Gud kan göra under? Är profetian en teoretisk möjlighet innan jag går in och studerar det? Så jag måste vara ärlig filosofisk, och man behöver utmana teologer och forskare att vara ärliga och öppna på det filosofiska området, på det metodologiska. Vad har jag för metod? Så att man är ärlig och verkligen redovisar sina förutsättningar. Och att man också är öppen för att prova en annan utgångspunkt. För det andra, alla slutsatser, och det här är ju banalt alltså, alla slutsatser måste grundas på kontrollerbara fakta. Men det är dynamit på en teologisk institution. Alla slutsatser måste grundas på kontrollerbara fakta. Det tredje som ju följer detta, det är att negativ bevisning, argument och tystnaden är inte tvingande. När vi inte vet någonting så vet vi ingenting. Och då ska man hellre ligga lågt än att slå fast saker och ting. Man kan inte utgå från att den enda existerande källan har fel. Har vi en uppgift från till exempel Bibeln och vi inte vet någonting från någon annan källa, då kan man inte utgå från att Bibeln har fel. Det kallar man för hyperkriticism. Utan då får man vänta och se till vi har mer. Man får utgå från att den enda källan har rätt till den kan vederläggas. Det var mycket om, ska man säga, en mer negativ sida. Men jag tror det är viktigt att ta upp det här, därför att vi möter det så ofta. Kritik av Bibeln, påstående om Bibeln, olika forskningsslutsatser och så vidare. Och då tror jag att vi behöver ha det här i minnet när vi tänker kring detta, diskuterar kring det. Det jag nu ska göra, det är att jag ska helt kort från en mer positiv sida ta upp frågan om Bibelns historiska trovärdighet. Genom att först göra en extern prövning, pröva det Bibeln säger mot vad vi vet genom arkeologi och utombibliskt material. Och sen helt kort nämna någonting om en intern prövning. Bibelns trovärdighet kan här undersökas på en mängd olika områden. Jag har bara valt ut några få och gett några få exempel på varje område. De skulle kunna mångfaldigas. För det första, geografiskt. Bibelns trovärdighet geografiskt. Bibeln nämner mängder med länder, städer, floder, berg. Det kan man ju undersöka. Ligger de där Bibeln påstår att de ligger? Var de bebodda städerna under den tiden som Bibeln påstår att de var bebodda? Rinner floderna där Bibeln säger att de ska vara? Och så vidare. Staden Hazor, som nämns i Josua 11, är ett intressant exempel här. Det är en av de platser som direkt har identifierats utifrån Bibelns beskrivning av var den ligger. Man har utgått från Bibelns beskrivning och man har också hittat staden Hazor. Dessutom är det så att enligt Josua 11 så brände israeliterna den staden. Och dessutom två andra städer, Jeriko och Ai. Tre städer brändes. När man nu har grävt fram Hazor så har det visat sig att den har varit täckt av ett tjockt lager aska. Från ungefär den tiden när landet intogs. Ibland så ger Bibeln geografiska uppgifter som den är ensam om. I Daniel 8:2 så finns det en sån uppgift. Det talas om floden Ulai. Det är en uppgift som har betvivlats därför att man kände inte till denna floden från någon annan källa. Nu har man hittat det namnet bland Assurbanipals assyriska inskriptioner, en assyrisk kung som just nämner denna flod. En ledande judisk arkeolog som heter Nelson Gluck. Han sa ofta att han grävde med spaden i ena handen och med Bibeln i den andra. Därför att han hade det höga förtroendet för Bibelns geografiska uppgifter. Att man kunde utgå från den sa och gräva på de områdena som den anvisade, så att säga. Här kunde man ha tagit många fler exempel. Man kunde ha tagit mängder med exempel från Nya Testamentet, särskilt från apostlagärningarna. Ett enda exempel därifrån är apostlagärningarna 14:6. Lukas talar där om en stad som heter Ikonion. Och han säger att Ikonion inte tillhör området Lykaonien. Så han gör här en geografisk påstående. Det är en uppgift som har varit omstridd eftersom Cicero säger någonting annat på denna punkten. Och därför har många valt att tro på Cicero. 1910 så hittade en man som hette William Ramsey. Han hittade ett monument som säger att Ikonien tillhör området Frygien. Och alltså ger Lukas rätt. Det var några kommentarer kring det geografiska. Sociologiskt. Bibeln beskriver människors sätt att leva, deras sedvänjor och så vidare. Man kan pröva deras trovärdighet. Några få exempel. I första Mosebok 15 så kan vi läsa att Abraham klagar inför Gud att han inte har någon arvinge, att han inte har fått någon son. Och så säger han, det blir ju min tjänare Eliezer från Damaskus som kommer att ärva mig. I texter från samma tid som Abraham så har man hittat passager som säger att barnlösa ska adoptera någon ur sitt husfolk och göra dem till arvingar. Man har också hittat andra texter från denna tid där det berättas om äktenskapskontrakt som säger att en barnlös kvinna är tvungen att ge sin man en av sina slavinnor så att mannen kan få en son genom sin slavinna. Det här kastar ju ljus över varför Sara gjorde som hon gjorde, att hon gav sin slavinna Hagar till Abraham. Vi ser alltså att Sara var mer ett barn av sin tid än vad hon var Guds barn i sin tid. Men vi ser att Bibeln ger en autentisk skildring av de sociologiska faktorerna som var involverade. Ett tredje exempel är Josef i Egypten. På de egyptiska grav- och tempelbilder som man har så är människor alltid renrakade. Det var alltså omodernt att ha skägg i Egypten. Däremot så var skägg högsta mode i Israel. Det kan vi se på flera ställen i Gamla testamentet. Det var till och med förbjudet att raka av sig skägget för en israelit. 3 Mosebok 18, 19 och 27. När vi då läser historien om Josef så sitter han ju i fängelse i Egypten under en period. Sen blir han kallad till hovet för att tyda den här drömmen om de 7 magra och de 7 feta åren. Och då står det att när han skulle föras inför hovet att han lät raka sig. Varför skulle han som israelit raka sig? Ja, han var i Egypten. Han skulle inför det egyptiska hovet. Då får man följa etiketten där. Vi ser alltså att det är en sociologisk trovärdighet i skildringarna. Ekonomiskt, ett par exempel. Samme Josef som lät raka sig hade ju tidigare blivit såld som slav. Och enligt första Mosebok 38:28 så såldes han för 20 siklar silver. Nu vet man lite grann om slavprisets utveckling i området från andra texter. Och man kan se att det var en viss inflation i frågan. Före 1700-talet, som före Kristus, som alltså är före Josefs tid, så kostade en slav mellan 10 till 15 siklar silver. Under 1500- och 1400-talet före Kristus så hade priset ökat till 40 till 50 siklar silver. Och ännu senare på 500- och 400-talet före Kristus kostade en slav mellan 90 och 120 siklar silver. Och vi ser att Bibelns uppgift att Josef såldes för 20 siklar silver, det är ett marknadsmässigt pris. Det stämmer precis in på 1700-talet som det här handlar om. I första kungaboken 10:29 finns en liknande uppgift, en sån här detaljuppgift som man som bibelläsare inte fäster sig vid. Det talas om hur mycket hästarna kostade och att en häst vid den tiden kostade 150 siklar silver. Också här vet man lite grann om utvecklingen. Att före 1700-talet kostade en häst 300 siklar silver. De var ovanliga, därför var de mycket dyra. 1200-talet kostade en häst 200 siklar silver. Bibelns uppgift faller sig mycket rimlig. På 900-talet kostade en häst ungefär 150 siklar silver. Det är alltså inga anakronismer, saker och ting som är förlagda i fel tid. Det stämmer precis med den tid som det ger sig ut för att skildra. Några punkter när det gäller religionen. I andra Mosebok 23:19 så står det en märklig lag. Det står att israeliterna är förbjudna att koka en killing i dess moders mjölk. Och det ter sig ju som nonsens. Varför får man inte koka en
killing i dess moders mjölk. Varför just ge en sån lag? Vad har Gud tänkt? Det verkar helt godtyckligt. I texter från Rash Shamra, som är ungefär lika gamla som, eller går tillbaka till Mose tid, så har man hittat att kananéerna hade detta som en religiös kult, att man kokade djur i dess moders mjölk. Plötsligt kan vi förstå varför förbjuder Gud israeliterna det. Vi vet att kananéerna ständigt utgjorde en fara för Israel på det sättet att israeliterna tog över deras religiösa synsätt, deras ritual, deras levnadssätt och avföll från den levande guden. Därför förbjuder Gud dem att göra detta, därför att det var en väg in i den kananeiska avgudadyrkan, så att säga. Ytterligare några exempel. Andra kungaboken 23 och 11. Där talas det om Manasses solhästar. Det står så här att han skaffade bort, och det här handlar om Josia. Josia skaffade bort de hästar som Judas kungar hade invigt åt solen och ställt upp så att man inte kunde gå in i Herrens hus. Det var Josias far, Manasse bland annat, som hade infört soldyrkan i Israel. Bland många folken runt omkring så dyrkade man ju solen. Och det hade man då börjat göra i Israel. Man har utanför Jerusalem grävt fram ett kultcentra där man har hittat små häststatyetter som har en solskiva runt nacken. Säkert är det små avbilder av de solhästar som Manasse hade satt upp framför templets ingång. Ett exempel från Nya testamentet. I Apostlärningarna 14 så talas det om hur Paulus och Barnabas kommer till Lystra. Och de helar där en man. Gud helar genom dem en lam man. Och då börjar folket där att tillbe Paulus och Barnabas och säga att det är Zeus och Hermes som har kommit ner till dem. Varför reagerar människorna på detta märkliga sätt att de börjar tillbe Paulus och Barnabas just som Zeus och som Hermes? Nu har man utanför Lystra hittat inskriptioner som visar att just Zeus och Hermes var skyddsgudar åt Lystra. Det var de speciella gudarna som var knutna till denna staden. Och då kan vi plötsligt förstå varför tolkar människorna där den här händelsen just i den riktningen. Vi kan förstå varför de tolkade, samtidigt vet vi ju att deras tolkning var fel. Och Paulus gör det ju oerhört klart att de inte var gudar, utan att de kom med ett budskap från den levande guden om att människorna skulle omvända sig. Det är den sista overheaden. Militärt. Jag kunde tagit många exempel här också när det gäller allt det krigiska som berättas. Josua 17 och 16 talar om filisterna och att de var fruktade eftersom de hade vagnar av järn. Man har gjort utgrävningar på filisterslätten och som har visat att detta folk hade vapen och hade vagnar av järn. Och det var därför som de var så fruktade av de omkringliggande folken. Arkitektoniskt, två exempel. Man har grävt fram Salomos stadsmurar. Första kungaboken 9 och 15 så står det att Salomo byggde stadsmurar i tre städer. Geser, Megiddo och Hazor. Dessa tre murar har man grävt fram. De är identiska, de har samma arkitekt. Och de är daterade till 900-talet, till Salomos tid. Och det är en speciell sorts mur som kallas för kasematmur. Jag har gjort en skiss av muren där. Det är muren sedd uppifrån. Alltså att murens framsida hade en obruten linje, medan det på insidan var den genombruten. Inte helt igenom, men en bit in. Det andra exemplet som jag vill ta upp här när det gäller arkitektur och byggnader, det är Ahabs elfenbenspalats. I andra kungaboken, första kungaboken 22, så talas det om Ahabs elfenbenshus. Situationen där var följande, att Riket hade delats i ett nord- och sydrike 922. Jerusalem var självklart huvudstad i sydriket. I nordriket så var det först en stad som hette Siken. Men på 800-talet så byggdes det en ny huvudstad som hette Samaria. I denna nya huvudstad Samaria, där byggde enligt Bibeln kung Ahab ett elfenbenshus och en damm. Det talas om dammen i Samaria. Nu är det intressant att i Samaria, i ruinerna av ett stort palats, där har man hittat massor av elfenbensbitar. Över 500 stycken, rätt så stora elfenbensbitar. Många av dem är mycket vackert snidade och har med stor sannolikhet suttit på möbler. De är daterade till 800-talet, Ahabs tid. Man har också i anslutning till palatset hittat en konstgjord pool som är 10 gånger 5 meter. Alltså allt talar för att man verkligen har hittat Ahabs elfenbenshus och hans damm. Gastronomiskt. I andra kungaboken 25 så läser man på följande sätt. Då har sydriket gått under. Folket är deporterat till Babylon. Och kungen Jojakin är bortförd till Babylon. Och då så står det att det kom en ny kung i Babel så småningom. Som var vänligare inställd. Och då står det att den nya kungen talade vänligt med Jojakin. Och gav honom främsta platsen bland de kungar som var hos honom i Babel. Där satt många kungar fängslade. Jojakin fick lägga av sin fångdräkt och ständigt äta vid hans bord så länge han levde. Och ett ständigt underhåll gavs Jojakin från kungen en viss del var dag så länge han levde. Denna uppgiften har fått en direkt bekräftelse. Man har hittat babyloniska ekonomiska texter som nämner Jojakins namn. Och som nämner hans dagliga ranson av korn och olja. Vi vet alltså hur mycket han åt under den sista delen av sitt liv. Historiskt, och jag ska bara helt kort ta upp fyra saker av större historiska händelser. Första kungaboken 14 talar om farao Susaks invasion 928. Hur han plundrade templet och hur han tog allt guld i Jerusalems tempel. Man har, så säger Bibeln. Farao Susak invaderade landet, tog allt guldet som Salomo hade samlat ihop. I Egypten, i Karnak, där har man hittat en inskription som den här faraonen har gjort. Där han nämner vilka städer i Israel som han intog. Så här har vi en direkt bekräftelse. Och han berättar också om hur mycket guld han offrade till sina gudar efter att ha gjort denna segerrika krigståg. Han offrade 200 ton guld och silver till sina gudar. Säkerligen en hel del av det hörde hemma från Jerusalems tempel. Nordriket faller 722 enligt Bibeln. Av att Sargon den andra invaderar landet. Andra kungaboken 17 och 18. Vi kan idag läsa om Sargons egen beskrivning av denna händelse. Hur han tågar mot Nordriket. Och han säger själv att 27 290 av deras invånare förde jag bort. En direkt historisk bekräftelse på det som Bibeln säger. Samma sak gäller det som hände 701 i Sydriket. När Sanherib belägrar Jerusalem. Vi har en utförlig beskrivning av Sanherib själv som stämmer med det som Bibeln säger i andra kungaboken 18. Man har hittat det i Nineve 1830. Det är en sak som kallas för Taylor-prismat. Sanherib säger där själv, 46 murförsedda städer med tillhörande byar utan tal belägrade jag och erövrade. Honom själv, kungen i sydriket, inneslöt jag i hans huvudstad Jerusalem som en fågel i en bur. Och de två sista exemplen gäller sydrikets fall. Vi har Nebukadnessars egen beskrivning av det som vi kan läsa om i andra kungaboken 24. Hur Nebukadnessar invaderar sydriket, intar Jerusalem, deporterar hela befolkningen. Nebukadnessar daterade själv så väl. Han säger att det skedde i andra dagen i månaden Adar. I hans sjunde regeringsår. Och det gör att vi kan datera den händelsen med väldigt stor exakthet. Mycket talar för att Jerusalem föll den 16 mars 597. Jag har också skrivit upp ett exempel från Nya Testamentet. Claudius utvisning av alla judar från Rom, där bland annat Aquila och Priscilla utvisades. Apostlagärningarna berättar om det, hur Paulus träffar Aquila och Priscilla eftersom de har fått fly från Rom. Och Svetonius, en romersk historieskrivare, berättar just att kejsar Claudius fick utvisa alla judarna. Ni tycker säkert att jag har rabblat många, många uppgifter, och man skulle kunna ta upp oerhört många mer. Jag har gjort ett litet urval på lite olika områden där Bibelns historiska trovärdighet på olika sätt har bekräftats. Man skulle också kunna göra en intern prövning av Bibelns innehåll, nämligen att se om Bibelns innehåll är motsägelsefritt. Bibeln är en bok som har mer än 40 författare. Den har tillkommit under mer än 1000 år på en väldigt stor geografisk yta. Då kan man ju jämföra, vad är det de säger? Man kan titta på tankesystemet. Och det fantastiska är att Bibeln uppvisar ett konsekvent tankesystem som verkligen talar för dess trovärdighet. Och det här är ju saker som vi kan diskutera senare. Jag tänker här på dess gudsbild, på dess människosyn, dess historieuppfattning, dess skapelsesyn, synen på frälsningen och så vidare. Var kommer denna konsekvens ifrån när vi tänker på Bibelns tillkomst? Till sist två punkter. Finns det ändå inte motsägelser i Bibeln? Visst kan man visa så här på många punkter att det stämmer. Finns det ändå inte motsägelser? Ja, jag tror inte det. Inte med nödvändighet. Ibland kan det visst se ut som om det finns spänningar i en bibeltext. Som om det finns motsättningar. Men ofta beror detta på att en bibeltext inte ger sig ut för att beskriva den totala händelsen, utan en delbeskrivning av vad som hände. En händelse är ju alltid större än varje beskrivning av den. En bibeltext är en delbeskrivning av en mer komplex verklighet. Och därför tror jag att de utsagor som kan se motsägelsefulla ut från början, de behöver inte vara det när man ser den fulla bilden. De kan vara kompletterande och inte nödvändigtvis konkurrerande. Om vi tar ett konkret exempel, Första Mosebok 37. Det är återigen Josef som ska säljas. Han hade säkert skägg då. Om vi läser i vers 25-28 så ser vi att det först står att det kommer tåg av ismaeliter förbi. Och då så säger Josefs bröder, låt oss sälja honom till ismaeliterna. Och bröderna kommer överens om det. Och så står det i vers 28, då kom de midjanitiska köpmännen där förbi. Var det inte ismaeliter? Nu stod det plötsligt midjaniter. Var kom de in i bilden? Sen fortsätter man. Så står det att de drog upp Josef för brunnen och sålde honom för 20 siklar silver till ismaeliterna. Var det inte midjaniter? Det här ser ut som en total motsägelse. Var det ismaeliter eller var det midjaniter? Och hur har man kunnat skriva så här? Om vi går till domarboken 8:24 så finner vi en ganska enkel lösning som just illustrerar detta, att verkligheten är ofta större än en enskild beskrivning. I domarboken 8:24 så står det, midjaniterna bar näsringar av guld eftersom de var ismaeliter. Det visar sig alltså att midjaniter och ismaeliter är som stockholmare och svenskar. Det ena är en undergrupp under det andra. Det vi får i Första Mosebok, vi får först reda på att de var ismaeliter. Det är liksom den generella beskrivningen. Sen får vi dessutom den här specifika upplysningen. De var dessutom midjaniter. Utsagorna kompletterar varandra och konkurrerar inte ut varandra. Jag påstår inte att det inte finns några problem. Visst finns det det. Det finns mycket vi inte vet. Men jag tror att det som är problem, det är problem för oss nu. Och de är inte problem när alla fakta blir kända. Därför är det inget problem att det finns problem. Därför att deras orsak är vår bristande kunskap. Och det utgör inget definitivt hot mot Bibelns trovärdighet att det finns Utsagor, finns bibelverser och ställen som är problematiska, där vi har frågetecken, där vi ännu inte vet. Därför att på så oändligt många ställen där vi faktiskt vet någonting, där kan vi se att Bibeln är trovärdig. Och därför kan man leva med ett frågetecken här och ett litet frågetecken där och vänta på att fler fakta ska komma. Problemens tyngd beror på den totala bilden. Och den totala bilden är att Bibeln verkligen förklarar verkligheten. Att den är trovärdig historiskt på de områden där vi kan undersöka den. Att Gud verkligen är en levande Gud som möter mig i mitt liv. Därför behöver man, när man ställs inför ett specifikt problem, gå tillbaka till den totala bilden och se problemet utifrån det perspektivet. Som på så många andra ställen så vill jag avsluta med att säga att när jag har undersökt Bibeln, ett speciellt område av Bibeln, och när jag har tittat på den här frågan, Bibelns trovärdighet, då vill jag säga det som Petrus en gång sa: Herre, till vem ska vi gå? Du har det eviga livets ord.